den 9 augusti 96, Sverige.
Sveriges EU-medlemskap kostar betydligt mer än vad Riksrevisionsverket tidigare beräknat. Enligt hemliga beräkningar från EU-kommissionen kostade Sveriges första år 13 miljarder kronor netto. 10% mer än RVs uppskattning, det här skriver tidningen Dagens Politik. Sverige betalade 15,5 miljarder till EU och fick tillbaks knappt 2,3 miljarder.
Ryssland den 9 augusti 1996.
God kväll. President Jeltsins installationsceremoni som skulle bli pampig och storslagen förkortades och hölls inomhus. Enligt vissa källor på grund av hans dåliga hälsa. Men idag svor han i alla fall eden som Rysslands president för en andra femårsperiod. Det spekulerades in i det sista i om Jeltsins dåliga hälsa skulle göra att ceremonin sköts upp helt.
Invigningen hölls i Kreml idag som planerat, alla farhågor till trots. Men ceremonin var inomhus och kortare än tänkt. Det är första gången president Jeltsin visat sig offentligt på 6 veckor. Och efter ceremonin kommer han att ta ledigt för att vila upp sig. Han var blek och lite ostadig och han läste presidenteden från en elektronisk skärm. Kongresspalatset i Kreml är exakt samma plats där en betydligt friskare Boris Jeltsin för 5 år sedan svor eden för första gången. Den här gången blir det betydligt svårare. Det gäller att återvinna folkets förtroende. Och att döma av gästlistan till dagens evenemang vill Jeltsin visa upp att han har stöd från breda grupper och från Rysslands regioner. Jeltsin och hans stab har gjort allt för att den här invigningen ska avlöpa friktionsfritt. Boris Jeltsin inser att hans andra presidentperiod kommer att vara problematisk. Men han vill att åtminstone inledningen ska vara full av pompa och ståt. Men de häftiga striderna i Grozny överskuggar festligheterna i Moskva. Strax innan invigningen tog de tjetjenska rebellerna kontroll över regeringsbyggnaden i Grozny. En förödmjukande hälsning till president Jeltsin. En uppmaning att inte underskatta de tjetjenska rebellerna. Den ryska militären erkänner idag att de förlorat kontroll över Grozny. Tusentals ryska trupper är helt omringade och nu har rebellerna gått till attack mot Groznys flygplats och ryska baser utanför staden. Groznys invånare har fångats i striderna. Kvinnor och barn försöker förtvivlat ta sig bort från de värsta områdena. Ingen vet hur många människor som dödats och skadats. Sjukhusen klarar inte av att ta hand om alla. Händelserna i Grozny är en blodig påminnelse att kriget i Tjetjenien är något Jeltsin måste ta itu med under sin presidentperiod. Och att lösningen inte är militär.
Så till flodvågen i Spanien. Idag är den 9 augusti 96.
Den siffran stiger efter den svåra översvämningen på en camping i spanska Pyrenéerna i förrgår. Räddningsmanskapet har hittat 79 döda, men enligt obekräftade uppgifter saknas fortfarande 100 människor.
Under natten och dagen har sökandet efter omkomna fortsatt. Nu så långt bort som 1,5 mil nedströms från campingplatsen vid Virgen de las Nieves i norra Spanien. Men hoppet om att hitta några överlevande i lermassorna är nu ute. Och ännu saknas flera människor. Den uppgivna siffran 100 är osäker då man inte vet hur många som befann sig på campingplatsen när jordskredet och flodvågen kom. Men den var fullbelagd. Mellan 600 och 800 människor befann sig där. Det var natten till igår som den flod som rinner in till campingplatsen efter ett häftigt skyfall svämmade över och drog med sig bilar, husvagnar, tält, träd och människor ut i floden.
My son shouted, "We're going to die." And I said, no, we're not, son. But watching the news today, some kids have. But mine haven't. So, just looking.
Den 11 augusti 96, åter bråkigt på Cypern.
På Cypern drabbar idag grekiska och turkiska cyprioter samman. Flera hundra grekcyprioter försökte ta sig över till öns turkiska sida, över den linje som delat ön sedan Turkiet invaderade Cypern 1974. En person dödades och 15 skadades. Med sin aktion vill grekcyprioterna få omvärlden att uppmärksamma att ön fortfarande är delad efter 22 år efter invasionen.
Den 12 augusti 96 om den så kallade Palmekommissionen. Hör för övrigt band 68E.
Det kommer att bli strid om den nya ordföranden i Palmekommissionen. Miljöpartiets språkrör Birger Schlaug kräver idag en helt oberoende ordförande och kritiserar regeringen för att den än en gång placerar en socialdemokrat i ledningen, Lars-Erik Eriksson.
Den nya ordföranden Lars-Erik Eriksson är socialdemokrat ute i fingerspetsarna. Kommunalråd i Uppsala och ordförande i kommunförbundet har han varit, nu är han landshövding i Gävle. Och valet av Eriksson upprör Miljöpartiets Birger Schlaug. Socialdemokraterna verkar oerhört rädda att släppa ledningen i de olika kommissionerna som utrett eller utreder mordet på Olof Palme till någon annan än en socialdemokrat, hävdar Schlaug.
Jag menar att ska man vara ordförande i den här kommissionen nu som är mycket ifrågasatt, då måste man vara totalt fri från all lojalitet med politiker och definitivt inte själv vara en politiker i arbetarrörelsen, tycker jag helt fel.
Men regeringen vill ha den här mannen och regeringen bestämmer det själv?
Ja, jo, regeringen bestämmer det själv och regeringen tycker väl, den socialdemokratiska regeringen tycker väl att man är en liten stat i staten där man själv kan sköta det här. Jag tycker att det är demokratiskt faktiskt halvruttet.
Eriksson blir den tredje socialdemokratiska landshövdingen som får jobbet som kommissionsordförande. Laila Freivalds, justitieministern, vill inte kommentera Erikssons utnämning. Först ska beslutet förankras hos alla partier. Centerledaren Olof Johansson säger idag att det här är ett bra val. Men Birger Schlaug är alltså kritisk. Speciellt efter de senaste turerna i kommissionen och påståendet att utredningsmaterial ska ha filtrerats.
Man blir ju rädd. Det luktar ju unket hela den här affären. Det gör det faktiskt. Från början till slut luktar det unket. Uppenbarligen är det ingen som har makt i det här landet som verkligen vill få det här utrett på ett riktigt sätt.
Augusti 96, Nordirland.
Det har varit en våldsam natt i Nordirland. Oroligheter bröt ut i Londonderry när katolska ungdomar kastade bensinbomber mot polisen. Upploppen började med att katolikerna attackerade protestanter på väg hem från gårdagens parader. I den närbelägna byn Dunloy skadades 9 personer i bråk mellan katoliker och demonstranter.
Den 12 augusti 1996, USA och Kalifornien och presidentval.
Så till USA där presidentvalskampanjen nu tar fart på riktigt i och med att republikanernas partikonvent inleds imorgon. Konventet som förbereds som bäst just nu hålls i San Diego i Kalifornien. Och just Kalifornien är viktigt för både republikanerna och demokraterna i valkampanjen. Arbetslösheten där är högre än i resten av landet och hur det går med jobben i Kalifornien kan avgöra vem som vinner presidentvalet i höst.
Lyckoriket i väst. Framtidslandet med sol och hav och framgångsrika människor. Den bilden lever kanske kvar mest tack vare att vi alla tycker så mycket om den, för faktum är att Kalifornien har stora problem. Recessionen som började 1990 slog oerhört hårt, och när militären tvingades börja spara fick också den så viktiga flygindustrin problem. När General Dynamics slog igen i San Diego till exempel blev 21 000 människor utan jobb, och de jobben är borta än. Kaliforniens arbetslöshet ligger betydligt högre än de dryga 5% som gäller för USA i stort. Ändå är det här modellen för framtiden finns, säger ekonomer, företagare och politiker. Paradexemplet är området Telecom Valley utanför San Diego. Små spjutspetsföretag med en stark koppling till universitetens forskning och dessutom möjligheten att få kapital för att förvandla de goda idéerna till lönsamma produkter. Det går bra för många av de nya företagen i Telecom Valley, men Qualcomm är det företag som växer snabbast av alla. Här jobbade 7 människor för 10 år sedan, nu är de 5 000. Företaget växer med omkring 100 anställda i månaden, allt tack vare goda idéer och framsynthet.
It is a phenomena of getting a group of people focused, bringing in some capital is necessary to support that. Having the technical competence. Usually you will see this happening around major universities where there's also the ability to provide current technical input and graduates to support the flow of technology and products.
Telekommunikation och satelliter, det trådlösa samhället, det är vad företagen här satsar på. Nya välbetalda jobb. Inte till alla, men till många, det är förhoppningen. Både här och inom den andra tillväxtsektorn, bioteknik i Biotech Beach en bit bort. Men fackföreningarna tvivlar.
We lost 18,000 machinists at General Dynamics. We have a list of those people, where they lived, what their numbers were. We have provided them food and services so that they can pay their utility bills. Those people are not out there working high-tech service jobs. That is not true. We have lost many, many middle-class jobs in San Diego County, and they're not coming back.
Vid ett frukostmöte med lokala företagare visade sig också att en del av dem tvivlar på bilden av Kalifornien som ett tillväxtområde.
It's a myth. I have been CEO of 5 different companies in the last 8 years, 4 of which have moved out of state after I fixed them up and got them to a healthy stage. And the reason for that is we have too much regulation in this state.
Nu säger sig också Bob Dole, lagom till partikonventet här i San Diego, skriva under på det. Jobb ska skapas genom kraftiga skattesänkningar. Budgetunderskottet, som tidigare var Doles värsta fiende, är plötsligt inget problem. Visst, precis så enkelt är det, säger mannen bakom Reagans ekonomiska politik.
I've never seen a country that's been taxed into prosperity. It doesn't make any sense to me. If you tax people who work and pay people who don't work, don't be surprised if you get a lot of people not working. If you want something, make that something rewarding, and people will then do it. And that's the very simple, straightforward lesson of economics. It's not very complicated.
Bert Sundström och Dom Tittelman i San Diego.
August 12, 1996. Tjetjenska attacker inne i Ryssland fortsätter.
En ny explosion på ett tåg i Ryssland har inträffat nu på morgonen. Vi har med oss vår korrespondent Göran Skånsberg i Moskva.
Explosionen inträffade på ett tåg mellan Astrakhan vid Kaspiska havet och Volgograd. Flera människor skadades. Det är tredje gången nu i sommar som attentat eller attentatsförsök äger rum på den sträckan. Vid ett tidigare tillfälle för några veckor sedan sprängdes en järnvägsvagn i bitar, men passagerarna hade redan hunnit lämna tåget. Dessutom har det förekommit andra terrordåd runt om i Ryssland, bland annat här i Moskva, först mot ett tunnelbanetåg då 4 människor dödades och många skadades, och sen mot 2 trådbussar med ett 30-tal skadade. Polisen misstänker att tjetjenska rebeller har utfört attentaten. En rebellledare, Salman Radojev, som går bakom ett blodigt gisslandrama i januari, har sagt att han ska föra vad han kallar järnvägskriget vidare, ända tills den sista ryska soldaten har lämnat Tjetjenien. Göran Skånsberg, Moskva.
Den 12 augusti 96. Den svenska säkerheten vid rysk osäkerhet.
Nedskärningarna inom försvaret ska genomföras trots osäkerheten i omvärlden, till exempel i Ryssland. Det är innebörden i den säkerhetspolitiska rapport som idag överlämnades till regeringen.
Försvarsberedningens dokument på 135 sidor speglar hela den osäkerhet som de svenska politikerna anser finns i omvärlden, framförallt i Ryssland. Samtliga riksdagspartier har deltagit i beredningen, men fem representanter har anmält avvikande mening när det gäller slutsatserna i rapporten. Trots att det första demokratiska presidentvalet i Ryssland har genomförts finns det mängder med frågetecken om den fortsatta utvecklingen. De auktoritära och maktpolitiska dragen framträder allt tydligare, anser försvarsberedningen. Det nya CFE-avtalet, Conventional Forces Europe, ger Ryssland nya möjligheter att lagra tung krigsmateriel motsvarande hela svenska arméns arsenal i det baltiska närområdet. Det är en tydlig förändring mot tidigare beslut från 1990. I Pskov finns bland annat luftlandsättningsförband med mycket hög beredskap. Beredningen anser att det är ett bekymmer framförallt för de baltiska staterna. Någon omprövning av regeringens beslut att skära ned försvarskostnaderna med 10% rekommenderas dock inte. Samarbete med NATO bör intensifieras, men alliansfriheten ska bevaras. Gemensamma övningar, som här med flygvapnet, i en USA-ledd havsövervakningsaktion ska uppmuntras. Stöd till Baltikum är viktigt. Här deltar svenska marinen i en minröjningsoperation i Estland. Också ren vapenexport till balterna kan bli aktuell. Överhuvudtaget betonas samarbete med alla demokratiska institutioner och ökade internationella åtaganden. Försvarsmaktens ledning säger via kontraamiral Torsten Lind i en kommentar: de ekonomiska förutsättningarna måste i så fall klaras ut. Det har till exempel varit oklart hur deltagandet i IFOR-styrkan i Bosnien skulle finansieras.
Försvarsministern var mycket belåten med beredningens slutsatser och undrar på det. Han har själv haft sin närmaste man som ordförande i beredningen, så han har inte precis behövt sakna insyn och kontroll.
Det finns ingen anledning att ompröva den säkerhetspolitiskt motiverade besparing av försvarsutgifterna som riksdagen beslutade om i fjol. Och den besparingen ligger alltså fast.
Den 14 augusti 96. Svensk kriminalpolis inblandad i brott.
För 15 år sedan slog en åklagare larm om att en hög polischef misstänktes för att i själva verket hjälpa grova brottslingar. Men det är först nu som en förundersökning har dragits igång. Och detta först sedan en av bovarna själv valt att berätta.
Det visar sig nu att det varit känt i polishuset under många år att den 63-årige poliskommissarien umgåtts med den brottsbelastade affärsfamiljen Håkan Hanell. Även då Hanell var efterlyst internationellt. Kommissarien och hans sambo, också hon med chefsbefattning inom polisen, har vistats hos Håkan Hanell som levt lyxliv i Spanien.
I en serie artiklar har tidningen Expressen dokumenterat deras nära umgänge. Kommissarien och hans sambo var till exempel med när Hanell gifte sig i Köpenhamn. Men nu har vänskapen spruckit. Hanell avslöjar nu att kommissarien förfalskade ett pass åt honom så att Hanell kunde röra sig fritt över gränserna trots att han var efterlyst. Och som tack fick kommissarien 100 000 kronor enligt Hanell.
Sedan i maj i år så pågår en förundersökning mot kommissarien som misstänks för urkundsförfalskning och tjänstefel. Men redan för 15 år sedan så fick Rikspolisstyrelsens ledning kännedom om att kommissarien umgicks med Hanell.
Och det var den åklagare som ledde förundersökningen mot Håkan Hanell som slog larm redan 1981 om att det fanns en mullvad inom polisen. Bengt Strömberg, som nu lämnat åklagarvärlden och nu jobbar på en advokatbyrå i Stockholm, berättar att han själv vände sig till Rikspolisstyrelsens högsta ledning med sina misstankar för 15 år sedan.
Vi fick belägg från andra polismän som tidigare har arbetat med mål som rörde Hanell. Alla de målen hade misslyckats, att det kunde finnas läckor. Och de var i någon mån konkretiserade. Vi tyckte också att det var misstänkta saker som hände rörande våra handlingar och sådär. Och dessutom så var den här kommissarien som det rör sig om nu, han var uppe på häktet bakom vår rygg, bakom mina polismäns rygg alltså, och pratade med Håkan Hanell. Och han hade inte där att göra, för Håkan Hanell hade fullständiga restriktioner.
Och det hände fler saker som gjorde Bengt Strömberg misstänksam.
Det var det här med bland annat att vi misslyckades med husransakningar. Och,
vad tyder det på då? Att någon inifrån polisen tipsade?
Ja,
att
det när det var städat. Dags
så var det städat. Städat.
Det är en väldig skillnad på en städad plats eller en icke-städad plats. Alltså. Det ser
vi
man
hittade
ju
ingenting under husransakningarna.
Nej, nej. Men man ser ju när det är medvetet bortforsat allting, så att säga.
Och du slog larm om detta?
Ja. Jag tyckte att det var tillräckligt besvärande. För att kunna genomföra utredningen så måste jag beordra mina polismän då att inte i målet ha någonting att göra med cheferna för bedrägeriroten.
Sedan Strömberg larmat allra högsta polisledningen fortsatte han med sin egen förundersökning mot Håkan Hanell. Men misstankarna om korruption inom polisen ledde ingen vart förrän nu, 15 år senare. Och Bengt Strömberg säger idag att även om de poliser som jobbar inom internutredningar och alltså granskar sina kollegor gör ett hedervärt jobb, borde nog ändå ett nytt system utarbetas där poliser inte tvingas granska poliser.
Först nu, alltså 15 år senare, kan den här historien kanske få ett rättsligt efterspel, och i polishuset är man idag skakad. Men nu 15 år senare så kommer det fram så graverande uppgifter.
Ja, det är många som berättar saker nu. Och vi får se vad det kan vara värt när man går vidare med utredningen.
Har ni en lista på misstänkta i polishuset nu som var inblandade och känt till det här och som har blivit mutade?
Nej, absolut inte. Jag kan säga det att det finns inte misstankar mot några ytterligare polismän eller åklagare i dagens läge. Utan vi väntar med intresse på att de som sitter inne med alla de här informationerna verkligen ska berätta om det. Så vi kan sätta igång med sakuppgifter att jobba med.
Den 14 augusti 96, oroligheterna på Cypern fortsätter.
Oroligheterna började när 250 grekcypriotiska demonstranter försökte ta sig in på den turkiska sidan av Cypern. De hade just begravt en grekcypriotiske man som dödades i söndagens sammandrabbningar. Idag, för andra gången på 4 dagar, trängde grekcyprioter in i den FN-bevakade gränszonen. Och sammandrabbningarna blev våldsamma. En grekcypriot som klättrar upp för att slita ner den turkiska flaggan skjuts här ihjäl av turkiska soldater. Minst 11 personer skadades, varav 2 FN-soldater. Dödsfallet idag är det andra på 4 dagar vid öns så kallade gröna linje, den FN-buffertzon som skiljer öns grekiska respektive turkiska sida åt. Ön har varit delad sedan Turkiet invaderade norra Cypern 1974. Våldsutbrotten de senaste dagarna beskrivs som de värsta sedan invasionen. Och det som inträffat innebär att krisen mellan Grekland och Turkiet fördjupas ytterligare. Stämningen mellan de båda NATO-länderna har varit spänd redan innan sammandrabbningarna. Greklands premiärminister Kostas Simitris kallar dödsskjutningen en kriminell handling som utgör en provokation. Simitris planerar att åka till grekcypriotens begravning. Och många befarar nu att den olösta konflikten på Cypern mellan Grekland och Turkiet kan skapa problem eller till och med splittringar inom försvarsalliansen NATO.
Vår utsände Ingeleif Öhman har just kommit fram till Cypern. Och Ingeleif, när det är bråk på Cypern så brukar det vara antingen Grekland eller Turkiet som ligger bakom. Vad vet man om det just nu?
Ja, det är lite osäkert just nu. Det förefaller som det kan vara så att vissa i de här gruppen av motorcyklister som ville demonstrera har gjort någonting som de lovat att de inte ska göra. Alltså, de har lovat Kleridis, alltså premiärministern här, att inte ställa till med något bråk och inte gå för nära den gröna linjen, som den kallas här, den här buffertzonen. Men trots allt har det alltså skett. Någon organiserad verksamhet bakom det hela törs ingen idag säga att det är. Det är bara olycklig, en olycklig fortsättning på de enorma motsättningar som finns mellan greker och turkar här på Cypern.
Har Grekland eller Turkiet något att vinna på en ökad spänning just nu?
Ja, man skulle kunna spekulera i att den grekiske nye premiärministern Kostas Simitis kan vinna på det, eftersom hans regeringsunderlag är tunt i Grekland och ett eventuellt nyval kan komma att ske där under hösten. Men alltså att när en yttre fiende hotar så sluter man upp kring premiärministern. Men det är mer en spekulation. Och även om han alltså inte ligger bakom det här så att säga, eller om Grekland på något sätt har provocerat det här, vilket förefaller lite otroligt. Kleridis brukar ligga väldigt lågt och kritiseras för det i Grekland. Så kommer han alltså nu på lördag att utnyttja den här situationen genom att åka hit och snabbt bestämt att besöka begravningen av den senast skjutna grekcyprioten.
Tack Ingeleif.
Augusti 96 återtalar man om ett uppsving i svensk ekonomi. Något som man egentligen inte märker.
Den svenska konjunkturen vänder uppåt snabbare än beräknat. Det glädjande beskedet lämnar idag Konjunkturinstitutet, som ju är regeringens egen prognosbyrå. Men det är exporten som går bra. Här hemma är efterfrågan låg och arbetslösheten fortsätter att stiga.
Så tog sommarlovet slut också för regeringen. Och en efter en anlände statsråden i eftermiddags till Harpsund, där det var dags för uppställning hos statsministern.
Det är Tam som skymmer mig.
Omöjligt. Så stor har jag inte blivit ens på semester.
Skämt och glada miner, och det kanske inte är att undra på. För samtidigt som regeringen samlades till höstupptakt kommer glädjande besked om att den svenska ekonomin är på bättringsväg. Med draghjälp från utlandet har Sverige passerat botten på konjunktursvackan snabbare än beräknat. Det hävdar Konjunkturinstitutet i den höstprognos som ligger till grund för regeringens budgetarbete. Och det är framförallt exportföretagen som går bättre än väntat, och det trots att den svenska kronan blivit starkare. Så sent som i juni räknade Konjunkturinstitutet med att den svenska tillväxten, alltså BNP, skulle öka med futtiga 0,8% i år. Men bara 3 månader senare skrivs prognosen upp till det dubbla, 1,5%. Och nästa år växer BNP med över 2%.
Vi var ganska optimistiska om en vändning redan förra gången. Det är bara det att den nu ser ut att ha kommit tidigare än vad vi trodde.
Betyder det att läget på arbetsmarknaden ser ut att förbättras?
Nej, det gör det egentligen inte. Den här tillväxten är inte tillräcklig för att läget på arbetsmarknaden ska förbättras.
Nej, arbetslösheten fortsätter att vara det stora problemet i svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet räknar med att den öppna arbetslösheten i år stiger till 7,9%. Något lägre nästa år, 7%, men det beror nästan helt på utökade arbetsmarknadsåtgärder. Ändå var statsministern nöjd med de nya prognossiffrorna.
Bättre än väntat. Och det har varit kanske för mycket dysterhet i bedömningarna det sista halvåret, och då kan det vara bra att man får lite mer realistiska bedömningar.
För Göran Persson och hans ministrar är Konjunkturinstitutets prognos en välkommen kvällslektyr inför regeringens överläggningar här inne. Frågan är hur regeringen bäst ska ta tillvara den goda cirkel som svensk ekonomi nu tycks vara inne i. Redan höjs krav på stimulansåtgärder, som till exempel ett extra barnbidrag eller en momssänkning för att få fart på hushållens köplust.
Den typen av löften ska man inte börja på ställa ut. Och det är väl också egentligen lite av det som har varit det svenska problemet. Att så fort vi har haft näsan ovanför vattenytan så har vi direkt börjat på att inteckna i olika typer av reformkrav.
Jag tror att det i sig är en viktig stimulansåtgärd att förtroendet för den ekonomiska politiken ökar. För det skapar förutsättningar för fortsatta ränteminskningar och att hushållen kanske blir lite järvare i framtiden och spendera.
Trots att så många är arbetslösa så finns det ändå lediga jobb som det är mycket svårt att få personal till. Många butiker har till exempel svårt att hitta extra personal. Och nu börjar arbetsförmedlingarna jobba på helt nya sätt för att hjälpa till.
Ett jobb i butik är drömmen för många. Bara i Stockholm söker 12 000 personer jobb inom handeln. Det finns få fasta jobb att söka, men efterfrågan på extra personal har ökat den senaste tiden. Därför har Arbetsförmedlingen för tillfälliga arbeten i Stockholm startat en särskild pool för arbetslösa som kan hoppa in med kort varsel. Och idag var ett 20-tal butiker representerade på Arbetsförmedlingen för att locka till sig personal som vill jobba då och då.
Här får man ju då väldigt bra hjälp via Arbetsförmedlingen att de gör den här grovgallringen och tar fram bra personer. Så att jag tror att det sparar oss väldigt mycket tid och pengar.
Om man har chans att komma ut på tillfälliga jobb så har vi sett att det leder väldigt ofta till längre anställningar. Eller att man blir ihågkommen, att arbetsgivaren tänker att sjutton, vi hade ju en person för en månad sedan om han fortfarande eller hon är ledig. Och så ringer de och så får man jobb den vägen. Så att vi har sett att det leder många gånger till längre varianter eller andra anställningar. Och att man bryter kanske lite långa arbetslöshetsperioder och sådana saker.
augusti 96, Korea.
I Sydkorea stormade kravallpolis ett universitet i huvudstaden Seoul idag. Och målet för polisattacken var studenter som demonstrerade för en återförening av Nord- och Sydkorea.
Tidigt i morse stormade tusentals kravallpoliser Yonsei-universitetet i Seoul. Poliserna backades upp av flera tårgaskanoner. Demonstranterna, 2000 radikala studenter, svarade med att kasta brandbomber och järnrör mot poliserna. I kravallerna som pågick i flera timmar skadades ett 20-tal människor. Över 200 studenter har arresterats. Igår inledde studenterna en 3-dagars manifestation för att fira Sydkoreas självständighetsdag. En manifestation som är en årlig tradition. Stora demonstrationer hölls igår och kravet är en återförening av den delade koreanska halvön. Den sydkoreanska regeringen har förbjudit alla demonstrationer. Seoul anser att aktionerna sympatiserar med Nordkorea eftersom studenterna också kräver att de närmare 40 000 amerikanska soldaterna som finns i Sydkorea ska lämna landet. Imorgon firar både Syd- och Nordkorea sin självständighet för att markera slutet på den japanska ockupationen 1945. Och då väntas nya kravaller i Seoul.
Den 16 augusti 1996 åter har man funnit en massgrav. Den här gång i Kroatien utanför Vukovar.
I Kroatien ska internationella experter inom kort börja undersöka en misstänkt massgrav i den östra delen av landet. Massgraven ligger i Ovčara i östra Slavonien, den del av Kroatien som hölls längst av serberna. När massgraven tros innehålla kropparna efter 200 kroatiska patienter som dödades sedan de hade förts bort från ett sjukhus i staden Vukovar 1991.
augusti 1996, åter till Cypern.
På Cypern inleds om någon timme begravningen av den grekcypriot som i förrgår sköts ihjäl av turkisk militär vid den FN-bevakade buffertzon som delar öns norra och södra del. Läget på ön är fortfarande mycket spänt och Greklands premiärminister har ställt in sitt aviserade besök på Cypern för att inte riskera att bidra till nya demonstrationer.
FN-soldaterna som patrullerar buffertzonen mellan öns norra och södra delar har nu grävt diken och rullat ut taggtråd för att förhindra nya blodiga sammandrabbningar mellan grek- och turkcypriotiska demonstranter. Bemanningen ut med stilleståndslinjen i det område på sydöstra Cypern där begravningen äger rum är kraftigt förstärkt. Greklands premiärminister Kostas Simitis har nu på eftermiddagen meddelat att han skjuter upp sitt besök på Cypern till imorgon på grund av det spända läget. En biträdande minister i regeringen kommer istället att representera Grekland vid begravningen. Båda sidor och FNs representant på ön är oroliga för vad som ska hända efter begravningen av den 26-årige Solomos som sköts när han försökte riva ner en turkisk flagga från en gränspost. I söndags hade uppretade turkcyprioter slagit ihjäl en släkting till honom som var med i det första försöket att tränga in på turkkontrollerat område. Och det var efter den begravningen som en folkmassa bröt igenom polisens avspärrningar och för andra gången stormade in i buffertzonen. Våldsamheterna som varit de värsta sedan Turkiet invaderade Cypern 1974 har utlösts som en protest mot att Turkiet ockuperar den norra delen av ön. Oroligheterna har också följts av hårda ord mellan regeringarna i Grekland och Turkiet. Den grekiske premiärministern Simitis har beskrivit den turkiska militären på norra Cypern som gangsters. Men Turkiets utrikesminister Tansu Çiller har förklarat att de turkiska soldaterna förhindrade vad som annars skulle ha blivit en massaker på turkcypriotiska bybor. Börje Remdahl, Kairo.
Den 16 augusti 1996. Utför för Saab.
Igen. Idag kom Saab Automobils halvårsrapport. Och återigen visar siffrorna på minus. Förlusten under det första halvåret närmar sig en halv miljard.
Första halvåret gav ett minus på 428 miljoner kronor för Saab Automobil. Och det är en resultatförsämring på över 600 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. En viktig förklaring till förlustsiffrorna är den höga kronkursen, men även stora investeringar i nya bilmodeller och marknadsföring bidrar. Visserligen ökade försäljningen under andra kvartalet på flera viktiga marknader, dock inte i Sverige. Men fortfarande är det långt till att Saab når målet att sälja 150 000 bilar per år redan vid sekelskiftet. Idag ligger man på under 100 000 bilar per år. Och efter de nya förlustsiffrorna för Saab så spår Svenska Dagbladets bilskribent och analytiker Lars Svärd att läget nu är kritiskt för Saab.
Ja, jag har följt Saab under många år, både under den gamla ledningen och den nya med GM som hälftenägare. Och det här visar ju vilket utsatt läge Saab är som liten tillverkare. Volymen, alltså för bilförsäljningen under första halvåret gick ner med 3000 bilar. Och det betydde att den tidigare vinsten förbyttes till förlust då. Och hela den här nedgången på 3000 bilar har skett i Sverige, på den svenska hemmamarknaden, som Saab är så mycket beroende av.
Vad betyder det här, tror du, för Saabs framtid?
Det sätter ju naturligtvis den nya ledningen och den nya chefen under hård press.
Lasse Svärd, bilexpert på Svenska Dagbladet, reporter Soran Alagic.
Den 17 augusti 1996, oro i Jordanien.
Tusentals jordanier har demonstrerat över hela landet idag i protest mot regeringens beslut att fördubbla priset på bröd. Demonstranterna satte eld på regeringsbyggnader och flera banker. I staden Karak har armén nu tagit över kontrollen sedan demonstranter attackerat den lokala guvernörens kansli. Tidigare idag upplöste kung Hussein landets parlament eftersom nära en tredjedel av ledamöterna har motsatt sig prishöjningen.
Den 17 augusti 1996, åter till bråket på Cypern.
Idag kom Greklands premiärminister Kostas Simitis till Cypern. Han gav Turkiet hela skulden för oroligheterna på Cypern i veckan som krävt två grekcyprioters liv. Det som pågår nu är ett ordkrig mellan Grekland och Turkiet. Turisterna på Cypern märker inte mycket av krisen.
Turistlivet på Cypern går vidare, bekymmerslöst
och utan att påverkas av det spända läget mellan turkarna på den ockuperade norra delen och grekcyprioterna. En bit bortom den här solflödande stranden finns den före detta turistorten Famagusta. Dit kan turisterna åka sightseeingtur, men båtarna får inte gå för nära stranden, det är turkockuperat område. Om nu turisterna inte påverkas mycket av den senaste tidens händelser, så gäller det faktiskt också de som bor här.
Har ni märkt någon minskning i bokningar och så?
Inte direkt, det kanske är en eller två avbokningar.
Så turisterna här, de bryr sig inte om det här?
Nej.
Din man ringde och ville att du skulle komma hem.
Ja, han var lite orolig här i onsdag, så det slog väl på ganska stort på nyheterna hemma, tror jag. Han var lite orolig, så han trodde väl i princip att det skulle bli krig här nere, så han ville att vi skulle åka hem.
Det kommer att ta många år innan den här vägskylten blir särskilt meningsfull, för vägen till Famagusta är stängd. Ändå fortsätter grekcyprioterna att sätta upp nya såna här skyltar. Ett slags obotlig optimism kan man tycka, när det inte ens går att ringa till andra sidan bara en kilometer bort här med mobiltelefon. Man måste gå genom FNs växel. En lycklig lösning på Cypernfrågan är svår att se i framtiden. Och lika svårt är det att egentligen tro på att det ska utbryta krig här. För de båda parterna bakom det hela, Grekland och Turkiet, är ju NATO-medlemmar. Och de storpolitiska krafterna verkar för ett status quo här på Cypern.
Den 17 augusti 96. Nazistdemonstration i Trollhättan. Internationella deltagare. Men det slutade i bråk.
Så ska vi till Trollhättan då. När nazister från Skandinavien och Tyskland samlades idag på den tyske nazistledaren Rudolf Hess dödsdag. Ett stort polisbedrag fanns på plats bland demonstranter och motdemonstranter. Och det blev bråk.
Stora delar av Trollhättan var belägrat idag.
Ljudet.
Nazister skulle demonstrera. Från hela landet och från våra grannländer hade nazister, men också motdemonstranter, sökt sig till Trollhättan. För att skilja dem åt fanns 400 poliser.
Krossa fascismen här och nu!
Torget där nazisterna skulle demonstrera belägrades av 400 motdemonstranter. Många var där för att genomföra en fredlig motdemonstration, men snart blev det oroligt. De 300 nazisterna fick hålla sitt möte några hundra meter från motdemonstranterna. För att sedan slussa sig iväg ut ur stan. Precis samtidigt samlades Trollhättebor i en annan del av stan för att manifestera sin avsky inför nazismen. Anförda av bland annat Amnesty och en tillrest justitieminister.
Men vi kan förbättra vår lagstiftning för att ändå göra de tydliga markeringarna. Ordet är fritt, men man får inte säga vad som helst.
De våldsamma motdemonstranterna fortsatte sedan sin kamp mot polisen ute på stan.
Polisiärt bedömning var det här inte särskilt mycket. Det var förvånansvärt lite för en så stor demonstration.
Hade ni räknat med bråken?
Ja, det hade vi gjort.
Hade de inte gett någon tillstånd från början så hade man sluppat allt här.
Vi försökte sitta som kedja längst fram och vi höll på att bli krossade. Det var nästan tur att nazisterna inte fick gå som de tänkte göra.
Det hade varit flitigt mycket blöd om det var så att det hade varit en demonstration. I Tyskland det är förbjudet, men i Sverige får man göra det.
Samtidigt som demonstrationerna pågick i Trollhättan samlades tiotusentals människor på Liseberg i Göteborg. De var där för att hedra minnet av John Rån som mördades för exakt ett år sedan av unga nynazister.
I natt var det ett år sedan den 14-årige John Rån mördades vid Ingeltorpssjön i Kode. Idag, uppmärksammades hans minne med en stor artistgala med två föreställningar, För livet mot våldet, på Liseberg i Göteborg.
Hoppas att det påverkar alla. Det är många här som är här med små barn och så. Så jag hoppas att det kan påverka dem lite också, tills de blir större.
Modet i sig påverkar folk, tycker jag. Hoppas jag i alla fall. Och det gjorde det även på mig. Man fick en annan inblick i det hela. Att det får inte fortsätta så som det är i den riktningen det har gått hittills.
Jag tror det är bra. Jag kommer från Trollhättan, sen åkte ju därifrån då, bara för att inte vara där när nazisterna demonstrerar. Jag tror det är bara bra att det blir mer och mer sånt där, så att folk visar sin avsky mot det som händer på gatorna.
Ja, jag vet ju inte hur en sån här dag kan inverka på situationen när det gäller våldet i Sverige, men man måste ju ofta säga till. Det finns ju ett gammalt ordspråk som säger att droppen urholkar stenen, icke genom sin tyngd utan genom att ofta falla.
Jag tror att alla människor utifrån sina verksamheter eller från sin yrkesroll kan göra någonting. Är alla tydliga med var de står, så tror jag att det kan förändra, för att folk och ungdomar framförallt vill bli påverkade, och man måste se mer än ett alternativ för att kunna ta ställning.